Radio Nolaskogs.
Hej och välkomna till en och en halv timme tisdag med Radio Nolaskogs 4 november. Det här programmet kommer att avslutas som vanligt med en uppläsning av Bo R. Holmberg och dagens dikt. Men fram till dess så ska jag guida er i filmens värld med lite betoning på vad som dricks på film och varför. Man kan ha väldigt många olika ingångar när man ska prata om film. Allt från länder till regissörer och skådespelare och inte minst kläder. Men trots ämnet så är den här timmen ingen alkoholpropaganda. Även om det mesta som dricks på bioduken faktiskt är sprit. Inspirationen till det här är naturligtvis att jag har konsumerat väldigt mycket film genom åren. Men framförallt finns det en bok som Göteborgs filmfestival gav ut 2008 som heter Filmdrinkar, starka drycker på stor duk. Och där har en rad rätt så namnkunniga filmskribenter tagit fram filmer, de har tittat på dem och de har funderat över vad som dricks och varför. Och vad som dricks på film har alltid ett symbolvärde, eller ibland kan man fundera på att det bara råkade bli just den drycken därför att det märket eller den sorten gav den bästa sponsringen. Men annars gör sig drinkar rent estetiskt och visuellt väldigt bra på filmduken. Och vissa filmer kan plötsligt skapa ett särskilt intresse för en särskild dryck. Och jag ska prata lite om de här sakerna genom några filmer. Och jag som pratar heter Görel Brattström. Jag är verksam i Örnsköldsviks filmstudio och ska prata om filmer och lite om dryckjom.
Song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry. Happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
Don't worry. Be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry, be happy. Cause when you worry your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. worry. Be happy. Don't worry, be happy.
Now there is this song I wrote. I hope you learned it note for note like good little children. Don't worry. Be happy. Listen to what I say. In your life, expect some trouble. But when you worry, you make it double. Don't worry. Be happy. Be happy now.
Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
Den här musiken kommer från filmen Cocktail. Den heter Don't Worry, Be Happy av Bobby McFerrin. Och det var en riktig sommarplåga och har varit en musik som har spelats oerhört mycket under många år sedan 80-talet. Filmen är gjord av en regissör, Robert Donaldson, och där spelar Tom Cruise killen Brian Flanagan som kommer från landet och vill bli börsmäklare i New York. Men det är svårare än väntat, så han blir bartender. Och det får vara lite ledande för den här timmen att filmen... Att jag börjar med låt som heter Cocktail och med en kille som är bartender. Men jag ska inte prata mer om den filmen, utan jag kommer istället nu gå över på en annan film som heter Sideways. Och det var en film som verkligen satte en trend i världens dryckesvanor. Och den är regisserad av Alexander Payne och kom 2004. Grovt handlar den här filmen om två universitetsvänner, Jack och Miles, numera väldigt nära medelåldern. Och de ska göra en så kallad sista resa innan Jacks giftermål. Eftersom Miles är vinkännare av rang så går resan genom Kaliforniens vindistrikt. Där det även finns golfbanor, för det var tänkt att de skulle också spela golf. Det visar sig att dessa gravt och grovt omogna män har lite olika idéer om resans syfte. Den ena är ute efter vin och gemensamma trevligheter. Den andra är ute efter kvinnor och för all del vin. Miles framställs som en loser med väldigt känslig gom. Tämligen nyskild väntar han på besked från en förläggare om utgivning av en bok som han har hållit på att skriva i 3 år, och den är förfärligt tjock. Flera hundra sidor, uppåt 800 sidor. Den här boken refuseras slutligen, och det är bara liksom som en bekräftelse på den här stackars mannens framgång i livet. Han äter också psykofarmaka och framstår som bitvis tungsint. Han är som en ledsen hund. Kompisen Jack däremot är en oansvarig mäng med alldeles för stort ego. Han är en skådis som hamnat i reklambranschen och ska gifta sig inom kort. Det talas om och dricks oerhört mycket vin. Man kan lugnt påstå att vinet har en av huvudrollerna i den här filmen. Dessutom är det en ganska specifik druva man talar om, och det är Pinot Noir. Det är den som avhandlas. Miles berättar varför den är så särdeles god och nyansrik. Det handlar bland annat om närheten till havet som ger fukt och svalka, eftersom druvan, som är mycket tunnskalig, inte tycker om konstant värme. Och det här tunna skalet ger druvan då en alldeles särskild karaktär. Men det handlar också om jordmån, tålamod och omsorg från vinodlarens sida. Vi får också en lektion i vinprovning. Hur man lyfter glaset mot ljuset, man tippar det ordentligt, roterar hela glaset för att få in syre. Man sticker ner näsan i glaset, man smakar och börjar om. Jack är mycket skeptisk och stirrar på Miles, som börjar tala om citrussmak, jordgubbar, passionsfrukt, sparris och en aning nötig emmentaler. När ska vi dricka, frågar Jack. Och Miles dricker under andäktig tystnad, så smakar han av det hela. Och så vänder han blicken mot Jack. Stirrar på Jack och säger: "Tuggar du tuggummi?" Och man förstår vidden av Miles förakt och besvikelse över Jacks tuggummi. Det går ju inte att kombinera på långa vägar med vinprovning och tuggummi, men Jack vet ju ingenting om vinprovning. De olika vinsorterna hälls upp i vackra glas, det skimrar i olika nyanser. Man är också väldigt mycket på vingårdar, så har man aldrig varit på en vingård så kan man se den här filmen, så förstår man i alla fall hur det ser ut. Miles får också nästan ett sammanbrott vid tanken på att dricka en Merlot. I verkligheten så fick det här ett efterspel som storgynnade druvan Pinot Noir på Merlot-vinernas bekostnad. Och de tappade väldigt mycket i marknad. De var tvungna att göra en särskild reklamfilm för att tala om hur bra den här druvan egentligen var. Hur som helst, efter många pinsamheter så gifter sig Jack, och även den hundlike losen Miles får prinsessan, som också hon är en vinkännare av rang. Det här är en riktig vinfilm, men det är också en sorts road movie. De är väldigt mycket ute och kör. Och man kan konstatera att det finns något väldigt nördigt och lite skrattretande över denna fortsatta trend med mer eller mindre seriösa vinprovningar. De fanns ju för övrigt långt före den här filmen. Men det finns sällskap som har små skopor som liknar kåsor i band om halsen med olika färger som talar om vilken grad och vilken rang man har i vinprovningens ädla konst. Det är lätt för mig att raljera över detta för en person som vet så, eftersom jag vet så lite om vinprovning. Men jag kan ändå ibland tycka att vissa viner har väl mycket syra.
Det här var musik från filmen Sideways Asphalt Growing av Rolf Kent. T är å andra sidan en än mer universell dryck än vin. Passar i alla kulturer och religioner. I engelska filmer löser man gärna problem med a nice cup of tea. Det kan vara som tröst eller uppmuntran för att lösa tungans band, det vill säga få någon att tala, men framförallt lugna en upprörd situation. I japanska filmer förekommer ofta teceremonin som en hel vetenskap och tar lång tid i anspråk. Det är också som en paus och som en väntan i de här japanska filmerna, och den är väldigt vacker. Filmen Te med Mussolini av Franco Zeffirelli från 1909 har självbiografiska drag. Den unge moderlösa Luca tas om hand av en grupp kvinnor, Scorpioni kallad, som regelbundet träffas och dricker te. Årtalet är 1935 och platsen är Florens. De här damerna lär Luca om livet, men mest om konsten. Kvinnorna har olika nationaliteter och läget för utlänningar i Italien blir allt osäkrare. En dag vandaliseras telokalen av fascisterna och damerna börjar känna sig lite oroliga. Lady Hester, som är änka efter Storbritanniens ambassadör i Italien, bjuder in sig själv på te hos diktatorn Benito Mussolini. Fräckt och tilltaxet. Il Duce ger Lady Hester falska garantier om tegruppens damer och deras säkerhet i landet. Och Hester berättar, när hon återkommer till gruppen, berättar stolt om sin testund med den beundrade diktatorn. De övriga kvinnorna är väl lite mer skeptiska. Saker förvärras dock. Tiden går, det går 5 år, och Luca har under tiden varit i Österrike, men han kommer hem till Florens och Italien för att studera konst. De tedrickande damerna finns kvar, men nu har de blivit förflyttade och inspärrade i staden San Gimignano. Förutom det goda teet är kvinnornas stora intresse konst, och efter många turer, det är romantik och svek och folk som försöker lura av en av damerna väldigt mycket fin konst, så försvarar gruppen i slutet av kriget några gamla fresker från att förstöras av tyskarna. Teet har hela tiden varit kittet i gruppen, och Luca har lärt sig en hel del. Och i den här filmen så är det då damer som Judi Dench, Maggie Smith och Cher som dricker teet. här var film ur, det här var musik ur filmen Temi Mussolini utav Vlad och Arnaldi. Och den heter Camicie nere agli Uffizi. Den spanske regissören Pedro Almodóvar gör väldigt färgstarka, blodfulla och känslosamma filmer. Han är en man som verkligen skyr minimalismen. Karaktärerna är ofta viljestarka och modiga kvinnor. Och om dessutom Penelope Cruz är med så blir filmerna också väldigt fysiska. 2006 kom filmen Att återvända. Den börjar med kvinnor som städar gravar. Det är föräldrarnas gravar och det är tre kvinnor, två systrar och en av systrarnas tonåriga dotter. Det här är en årlig ceremoni och det är en högtid och alla träffas. Systern Raimunda har en osympatisk man som just blivit arbetslös och han sitter hemma i soffan och dricker öl på ett systematiskt osnyggt sätt. Filmen innehåller väldigt mycket prat, det är grannar, det är en gammal älskad moster som så småningom dör, det är landsbygd och det är storstaden Madrid. Det finns också mycket övergrepp och mord, alltså mycket dramatik med övergrepp och mord. Raimundas man mördas och då blir färgskalan i filmen naturligtvis ännu rödare. Det rinner alltid väldigt mycket blod i Almodóvars filmer. Raimunda annekterar en tom restaurang i grannskapet som hon har fått lov att förvalta nycklarna till för att den restaurangen ska säljas, men hon tar helt enkelt och lägger beslag på den. Hon placerar liket av mannen i en stor frysbock på restaurangen, där är han väl gömd och sen serverar hon därefter kallsinnigt utsökta luncher. Det visar sig att mamman inte är död, det finns en annan kvinna i familjegraven. Det är som en sidohistoria men har med själva återvändandet att göra. Först en timme in i filmen serveras det drinkar. Den lokala prostituerade kvinnan i kvarteret, en illegal invandrare som man får förmoda är från Västindien, hon är duktig på sprit. Hon håller i affärerna på kvällstid i restaurangen. I en mycket snygg scen, bland allt det rosa, röda och orangea, hälls moshiton upp. Många glas placerade på bardisken tätt ihop. I en enda svepande rörelse fylls cocktailglasen med en ljus, lätt limefärgad vätska. Penelope Cruz rollfigur Raimunda håller ett myntablad under näsan för att markera själva kryddan som ska vara i drinken. Baren får ständig efterfrågan på nya moshitos. Och stärkt av en sipp eller två av drycken så sjunger Raimunda en sång, en blandning av tango och flamenco. Den där moshiton är allt som dricks i filmen, men den var helt nödvändig för att Raimunda skulle våga sjunga. Sången är central. Mamman ligger och trycker osynlig en bil och gråter av glädje, sorg, saknad, oklart vad. Försoning följer så småningom. Och i den här scenen och i den här filmen så hade den här drinken moshiton en förlösande och stärkande effekt. Men min erfarenhet av moshito, den har jag från Kuba. Den vita rommen utgör själva stommen tillsammans med lime och eventuellt sodavatten. Man kan också ha i sockerlag. Men den viktiga ingrediensen är mynta. Och den ska plockas direkt och muddlas i glaset. Och vad är då muddla? Det är något som man gör med ett redskap som ingår i en riktig bartenders utrustning. Tillsammans med en shaker, sil, iskross med mera så är en muddler till för att mosa frukt. Det är som en stav. Men i nödfall så går det lika bra med ett treorör, skriver bartendern i min källa. Men myntan ska muddlas för att få ut oljan, själva smaken. Moshiton i filmen var inte helt lik den jag såg på Kuba, men så är också Att återvända en spansk film.
Thank you.
Det här var musik från en annan film än Att återvända, nämligen från filmen Tala med henne, också gjord av Pedro Almodovar, och det är Alberto Iglesias som har komponerat. I svenska filmer har det minsann också druckits en hel del. Ibland har det varit som ett förtydligande och beskrivning av social misär, men det har också varit som en markering av klasstillhörighet, och då har man hållit sig mellan champagne eller kaffegök. Det finns en hel genre som kallas pilsnerfilm. Det här ordet myntades på 30-talet och betraktas som ett skällsord. Filmen är, så här skrev man i Svenska Dagbladet 1933, filmen är av enklaste beskaffenhet med inslag av tarvlig komik kring förtäring av pilsner och dylikt. Om man blandar lagom mycket pigroman med lagom mycket svenskt skämtlynne så får man en pilsnerfilm. Man ansåg också att den var publikattraktiv men konstnärligt synnerligen anspråkslös. Och pilsnerfilm ansågs också vara helt undermåliga. De här filmerna gjordes under 30-talet, och då hade vi redan exporterat våra stora regissörer Maurits Stiller och Victor Sjöström till Hollywood. För i Sverige var det inflation och ekonomisk kris. Många filmateljer hade lagts ner. Men det blev några stycken som fanns kvar, och de började spela in folklustspel som kom att kallas pilsnerfilm på grund av sin blandning av pilsner, mat, sång, dans och trassliga relationer. Kritiken var inte nådig. Man ansåg att det var en skamfläck för vår kultur. En Folkets husförening i Lysekil strök 1937 pensionat Paradiset från repertoaren därför att den var under all kritik. Den anses som pilsnerfilmernas pilsnerfilm. Pilsnerfilmen ansågs inte bara undermålig, tarvlig och vulgär som sagt, utan den utgjorde också en kulturfara. Det var ett möte på Konserthuset i Stockholm 1937 där Vilhelm Moberg uttalade sig. Vi har fått en fasaväckande möjlighet att reproducera dumheten och stupiditeten i massupplaga. Det här sa han med anledning av den tidens teknik att sprida filmer, och jag bara undrar, vad hade han inte sagt idag, både om stupiditeten och om spridningen? Pilsnerfilmerna var dock omåttligt populära på sin tid. Och den har dessutom fått någon sorts renässans nu för tiden i vår tid. Inte minst genom restaurering av gamla filmer och en DVD-box som heter Den stora pilsnerboxen. Där finns förstås Tor Modén som är liksom nästor i den här branschen, men även Åke Söderblom, Julia Caesar, Sickan Karlsson med flera som då spelade in väldigt många filmer under den här tiden. Och där finns ju titlar som Söderkåkar, Augustas lilla felsteg, Kyss henne och O en sån natt. Men det är framförallt i Söderkåkar som det dricks väldigt mycket pilsner, och brännvin förekommer också. I de här filmerna så är storyn mycket enkel, för att inte säga simpel. Det är en sorts dörrfars, det är mycket missförstånd. Det är ofta en arg, väldigt arg hustru. Och så är det då en slarvig, småcharmig man som ofta då spelas av Modén. Det är olika generationer. Lilla pappa säger man mycket i de här filmerna. För det handlar om förlovningar, flört och giftermål. Det är skämtsamt, väldigt övertydligt och ganska småroligt. Det är gamla filmer, de är svartvita, och det är höga och gälla kvinnoröster och grunda karaktärer. Och sen är det som sagt cigarrer och väldigt mycket pilsner. Numera finns pilsner nästan inte längre, men det finns ju i form av öl, IPA eller stout. När jag var liten, då fanns det riktiga pilsnergubbar. Det var de som hämtade tomglas och lump. Och en del kvinnor använde pilsner eller till och med porter som läggningsvätska i håret. Det blev stelt utan lukt.
Det har gått några år sedan jag stod och blev kysst i ett lyktsken invid Helsingör. Det var mörkt utom glansen från och han var ingen ståtlig charmör. Han var bara så ung och förälskad med en. Han var dansk, han var min, han var jämn. När det ljusnar på andra sidan sundet
Det här var Ulla Billqvist som sjöng När det ljusnar på andra sidan sundet i en klassikersamling från 1937-45. Och jag vet faktiskt inte om hon har sjungit i någon av våra pilsnerfilmer, men ja, det är den här typen av musik i alla fall som förekommer. I den svartvita komedin Massor av whisky, eller Whisky Galore som den heter i original av regissören McKendrick, har drycken en central huvudroll. Det hörs ju faktiskt redan på titeln. Den här filmen kom 1949 och har en dokumentär bakgrund. Ett skepp med whisky förliste verkligen 1941 utanför de yttre Hebriderna i norra Skottland. På den här ön så är man nu isolerad på grund av andra världskriget. Det fattas förnödenheter, men framförallt finns ingen whisky. Och i den här kulturen så dricker man whisky redan till frukost. Så det är inte någon förfinad whiskykonsumtion som det kan bli i senare filmer. Fiskarna är sura och läget är trist. Men i en storm som sagt så går det här fartyget SS Cabinet Minister, som den heter i filmen, på ett rev. Och skeppet visar sig innehålla 50 000 flaskor whisky på väg till Jamaica. Det blir fart på öns invånare, en oanad energi och organisationsförmåga visar sig hos öns befolkning. Men mellan whiskyn och struparna står en väldigt rättrådig, sträng och nitisk hemvärldsman som på alla sätt försöker hindra att den här whiskyn ska nå fastlandet. Men genom samarbete, övertalning och en hel del lögner så lyckas man bärga lasten, eller snarare plundra fartyget. Spriten göms i sanden och i en närbelägen grotta. Det är verkligen fråga om massor av whisky. Och alla i den här byn är inte lika glada för den här lyckade bärgningen, och det gäller inte bara den här hemvärldsmannen. Och faktum är att man ännu 50-60 år efter den här händelsen så hittade man fortfarande whiskyflaskor i sanden. Och då var den ju faktiskt väldigt vällagrad, får man säga. I moderna filmer har whiskyn fått en annan roll. Inte i första hand som medel att berusa sig på, utan det är vanligare mer att den finns i scener där det kommer hem en stressad, försenad, av samhället betraktad väldigt mäktig man som dyker upp i bostaden. Han kanske nickar kort åt en orolig, anklagande, sur kvinna. Hon kan vara galaklädd eller med ett par barn runt benen. Barskåpet är hans främsta fokus. Med eller utan is hälls en rejäl whisky i glaset eller i många fall en bourbon. Först då är han beredd att vända sig mot verkligheten och möta vad som komma skall. Och därefter kan precis vad som helst hända. Det kan bli samtal, skrik, surmulen, tystnad, slagsmål eller sex. Det här var skotsk folkmusik med Johnny Hardy och Gavin Merrick, The Quiet Man. Den förekommer inte heller i den här filmen, massor av whisky, men den är i alla fall skotsk. Ang Lees film från 1997 som heter The Ice Storm handlar ju om väldigt mycket om kyla och väldigt mycket om is. Dels är det väldigt, väldigt mycket is i drinkarna, och det är fantastiskt snygga scener när man bryter upp de här isblocken från frysen. Så gör man inte nu för tiden, utan det här är en film som ska föreställa 70-talet. Det är också en iskyla mellan människor. Väldigt svårt att nå varandra, väldigt tråkiga hemmafruliv. Männen ger sig iväg och arbetar någon annanstans. Och sen är det själva isstormen, ice stormen, som handlar om underkylt regn. Och det här regnet och underkylda regnet som lägger sig som en iskorpa precis på allting som finns. Men då är det ju också så att när is smälter så blir det vatten. Så den här filmen kan vi då betrakta som en dryck som handlar om vatten, men det är inte det de dricker framförallt. De dricker väldigt mycket vodka. Det här var låten Elena Shoplifts ur filmen The Ice Storm av musikern Michael Dana. Man riktigt hör hur iskristallerna slår mot varandra i den här musiken. Allra sist så måste jag säga något om den självklara dry martinin som James Bond vill ha skakad, inte rörd. Det är i drinksammanhang väldigt oortodoxt. Klara drycker ska röras, fruktjuicer ska skakas, men Bond är ju inte särskilt ortodox. Han blandar även gärna i vodka. Genom att skaka drinken blir den något svagare, istället isen smälter fortare. Det kanske därför han klarar sig så bra. Dry Martini finns som ett självklart attribut i Bond-filmerna. Precis som skurken, den vackra kvinnan, bilen och supertekniken kommer alltid i ögonblicket för Dry Martini. Ofta som inledning till en förförelse eller efter att ha lyckats skaka av sig en obehaglig förföljare. Ibland förekommer drinken bara i handen på Bond hängandes över ett spelbord när han står och betraktar hur det går eller själv lägger sig i. Själva bakgrunden till ginnet som ingår i Dry Martini och även i drinken gin och tonic, den står att finna i Holland. Senare blev ginnet en maskör till det otäcka kininet som de stackars engelsmännen blev tvungna att ta mot malaria medan de koloniserade kontinenter. Man har sett många film som innehåller en solnedgång där en man blickar ut över savannen med en gindrink i handen. Ja, ska jag avsluta den här timmen med ett par evenemangstips. Föreställningen Ägd som visas på Fjällräven Center med Lindström och Schyffert den 7 november. Det är kanske till och med utsålt, men den går också senare i Umeå. De är ju väldigt duktiga på att gissla vår tid, vår ängslighet att inte passa in i trender och moden. Med pekfingret i luften och tjuvlyssning på bussen så har de tagit pulsen på samtiden. De gör sig lust över alla studsmattor och alla märkliga namn som vi sätter på våra barn. Spartacus till exempel. Filmstudion har en hel dag med film på Folkan den 9 november. Vi har ny teknik, projektor, högtalare och Blu-ray-spelare med kommunens benägna tillstånd. Bistånd skulle jag säga. Spana efter programmet i tidningen 7 eller på Filmstudions hemsida onschultsviksfilmstudio.se. Huvudstadsåret i Umeå går mot sitt slut. Årstid 7 heter Chaktja med reservation för uttalet och betyder drivkraftens tid. Där har man fram på Bildmuseet bland annat Anders Sunna och Geir Thorholm och Humberto Fernandez Campana. Jag tackar för mig och min tekniker Erik Bergström och avslutar med lite lugnande musik som inte har ett dugg med film att göra till förmiddagskaffet. Le Trio Jubran Navarre. Thank you.
Återvändarna reser mig. Gustav Morell reser till Härnösand och träffar Ernst Messer och får reda på att brevet från Ursula som han hittat i den dödes fickor tillhörde honom. Det är också han som är ägare till pipan och tobaken som fanns i den dödes rock. Och allt verkar ha försvunnit från Hotell Örn. Det är därför man börjar undersöka vilka som bodde där natten mellan den 30 och 31 oktober 1892. Dagen före invigningen av bibanan. Och bara den natten, 9 namn får man fram. Och den döde blir slutligen identifierad. Han heter Gullik Nilsson. När Gustav Morell kommer hem blir han överfallen av den knivbeväpnade Helander. Men hugget når hans hustru Helena. Återvändarna, avsnitt 8. Pojken heter Jakob och var faderlös. Fadern var död. Han hette Esau Jakob Brolin och hade varit eftersökt för en mängd bedrägerier. Han hade kommit in till Levi samma sensommar som kungen besökte Köpingen. Sjuk och tärd hade han varit och dött strax efter det han kommit. Levi hade inte sett honom på 30 år och han hade inte velat ha något med honom att göra. Levi hade försökt muta honom med pengar för att han skulle ge sig av. Han ville inte riskera det han byggt upp, det namn som han lagt åt sidan, den ställning han hade nått i Köpingen. Men han hade öppnat sin dörr för honom. Brodern hade knappt kommit innanför dörren förrän han fallit ihop och dött. Det enda han sagt var i stort sett att han hade en son och bett Levi ta hand om honom. Vem som var sonen och var han fanns hade han inte hunnit säga. Det hade dröjt innan Levi blivit på det klara med vilken som var son till hans död bror. Han hade trott att det var en av extra poliserna under kungabesöket. Ja, egentligen var det så att varje mörkhyad pojke eller man han sett hade han misstänkt för att vara broderns son. Men så hade en gammal kvinna kommit till polisstugan och berättat att en man lämnat ett barn i hennes vård för en tid. Mannen hade aldrig återvänt och nu behövde hon hjälp av polisen för att finna mannen. Hon hade beskrivit honom och Levi hade genast förstått att det var hans bror som lämnat barnet till henne. Det var då han bestämt sig för att själv ta hand om pojken som han gett namnet Jakob efter sin döde bror. Han hade förstått att det var något ovanligt han tagit sig för, en man som såg efter ett barn. Många rynkade ögonbryn hade han fått se, inte bara från män som bodde i närheten utan också från kvinnor. Skulle han klara av det? Skulle han kunna göra det som kvinnor gjorde? Det är klart jag kan, jag är ju tattar, vi kan allt, hade han lust att säga. Eller var det något fel på honom? Var han pederast? Nej, men han hade lovat sin bror. Han hade svikit sin bakgrund och här var ett sätt att betala igen. Pojken var också moderlös. Vem modern var och vad hon fanns visste inte Levi. Pojken hade bara honom och den gamla kvinnan som såg efter honom på dagarna. 5 år var han, trodde Levi. Han visste inte exakt när pojken föddes, men han hade bestämt att han var 5 år gammal. Han hade bestämt att han var född den 29 augusti 1887. En dag skulle han berätta för honom vem som var hans rätte far, men inte än. Inte än på länge. Pojken fick tro att det var Levi själv. Det var inte så att pojken använde ordet far när han tilltalade Levi. Han sa Lev till honom. Lev fick han heta. Men det skulle komma en dag när han skulle bli tvungen att säga hur allt förhöll sig. Men än var det många år dit och än var det många år innan pojken var stor nog att klara sig själv. Än så länge hade han den gamla kvinnan som såg till honom på dagarna. Men nu var det helgkväll och imorgon skulle han och pojken vara tillsammans. Det hade han inget emot. Men det var också på söndagarna han tydligast kände att han saknade något. En kvinna skulle han behöva. Men hur hittar man en sån? Det var inte bara detta med pojken. Det var tungt att sköta ett hem. För ett hem måste han ha att erbjuda barnet. Det var tvätt och matlagning och städning. Inte kunde han sitta på Sebart och äta söndagsmiddag när han hade ett barn att ta hand om. Ett hem hade han, även om det bara var ett spisrum på Storgatan. Men en kvinna skulle han behöva. Och inte bara för detta med pojken och alla sysslor. Det var också något annat. Han avundades Morells familjelycka som han förstod hörde samman med Linnea i första hand. Hon var mörk som en tattare, men det fanns i deras rörelser, i deras sätt att tala med varann, något intimt, något som han inte sett sedan barndomen när Israel kom hem efter sina förrättningar och han och Antonetta körde ut hela ungskocken. Det var inte så han gjorde Morell, men det fanns en tyst närhet mellan honom och Linnea som Levi avundades. Det var en familj han saknade. En del av en familj hade han. Han hade en pojke som inte var hans, men han hade ingen kvinna. Och inte kunde han sova så länge han ville när det var söndag heller. Nej, klockan 6 var pojken vaken och ville att dagen skulle börja. Hade Levi tur klarade pojken sig själv en timme, men sen stod han vid sängkanten och försökte ruska Levi till liv. Lev, sa han. Upp, stiga upp. Och då gjorde han det. Och då var det söndag. På eftermiddagen gick de ut i den tysta köpningen. De tog den sluttande Storgatan emot fjärden, förbi alla tillbommade affärer, förbi hantverkarnas hus och de många krogarna. Levi mindes hur det sett ut i hans barndom med höga trätrappor upp till alla hus. De hade man tagit bort och köpingen hade växt på både bredd och längd. Det stora vita huset nere vid torget hade blivit hotell. Någon enstaka vandrare stretade upp för gatan, nickade till Levi och pojken som höll hans högra hand. Ingen kunde tro att de inte hörde samman. Ingen främmande behövde fråga sig vilket udda par de mötte. Nu kunde de säga att Levi och Jakob hörde ihop. Lika mörk som jag är han. Lika lik en tattare som jag, tänkte Levi. De kom förbi torget och tog sig ner mot fjärden. Isen hade inte lagt sig och hamnen var fylld med båtar. Levi Bengtsson född Lorenz Brolin på söndagspromenad med sin son. Jag heter Lev, tänkte han. Jag kan bära det, sa han och lyfte upp pojken på sina axlar. Och blev en magister. Båtarna kommer från andra länder, sa han. Och de ska ta med sig allt det här virket som man huggit i skogen. Han pekade på staplarna av sågat virke på kajen. Och där borta är sågen, sa han. Och gjorde en rörelse med handen över Framnesudden. Och pojken satt på hans axel. Och det var en tyngd som var behaglig. En människokropp nära hans. Inte tung, nej alls inte. Lätt och behändig. Lev, sa pojken. Tåget, ja. Det var tåget det som skulle se, det visste han. Det var därför de gått den här vändan som de gjorde varje söndag. Längs fjärden gick de och där uppe fanns den nya tågstationen. Tåget stod inne, loket spydde ut rök och Levi Bengtsson och hans pojke ställde sig på perrongen och såg människor stiga på. De såg stationsinspektorn vifta med sin flagga och de hörde visslan ljuda. Och de såg hur tåget makligt började röra sig framåt och röken svepte iväg bort mot Domsjö. Och länge stod de och såg tåget försvinna från köpingen på väg mot Mellansel. Och det var först då som Levi Bengtsson började tänka på något annat än sin pojke och hur han skulle ta hand om honom. Nu ska vi gå och hälsa på farbror Gustav, sa han. Erik, sa Jakob. Ja, Erik, Gustav och Linnea, sa Levi Bengtsson. Han höll pojken i handen. Ska jag bära det, sa han. Jag kan gå själv, sa Jakob. Mitt på golvet hade pojken stått blickstilla, tagen av det som hänt. Han hade inte gråtit, han hade inte krävt Morells deltagande och tröst. Han hade förstått allvaret, han hade inte stört Morell. Gustav hade burit in henne från hallen, han hade försökt stoppa blodet, han hade slitit bort ett lakan, rivit det i bitar och dragit åt över axeln. Hon hade legat där vit medan blodet pumpades ut. Hon får inte dö, hade han tänkt. Lev, hade han tänkt. Han hade kastat en blick på pojken där han stod alldeles stilla. Han var bara 4. Vad kunde han göra? Han måste få hit doktorn. Men han kunde inte lämna henne. Han måste vara hos henne. Om det nu var så att hon skulle dö. Pojken sökte hans blick och han nickade. Hans nick betydde att det skulle gå bra. Det var bara han och pojken här. Helena och modern hade farit igår om hon varit kvar. Telefonen hängde i tamburen. Det var den han måste använda. Han drog åt lakanet om axeln. Stilla dig blod, tänkte han. Om jag hade en blodstämmare här. Om någon var här som kunde ställa blodet. En bild for genom huvudet på honom. En gång hade hans mor fallit i trappan i Anundsjö. Han själv var kanske 10. och blodet hade forsat ur hennes bakhuvud och Harald hade skrikit åt Johan Anundsson att han skulle hämta någon som heter Berg. Och han hade kommit, blodet hade fortfarande pumpat ur hennes bakhuvud. Men han hade sträckt ut sina händer, han hade mumlat några besynnerliga ord och blodet hade stillnat som om någon bara satt en kork där. Han hade sett det, Gustav hade varit med och han hade förvånats. En blodställare, en blodstämmare skulle han behöva. Men om högg något hjärtat, var det så? Var det så att det var hjärtats blod som pumpades ut nu? Han kysste hennes läppar som om han ville blåsa liv i henne. Han drog åt henne hårdare. Han klappade hennes kind. Var hon död redan? Hade det gått så? Du får inte, viskade han. Lämna mig inte, viskade han. Och han tittade på pojken och sa att det skulle gå bra. Som en bön kom orden från honom gång på gång. Och lika ofta sa han åt pojken att allt skulle ordna sig. Ansiktet var utan färg, men det fanns värme på hennes läppar. Pannan var sval, men läpparna bar liv. Han höll ena handen hårt tryckt mot det förband han gjort. Stilla det blod, viskade han. Och så slog hon upp ögonen. Matta var de, men hon levde. Svimmade jag, viskade hon. Var det därför hon legat där som död? Var det inte skadan? Hon försökte resa sig. Nej, nej, sa han. Ligg stilla. Du är skadad. Lugn, vila. Lever, tänkte han. Och han vinkade fram pojken. Han tvekade, men sen kom han fram till dem. Hon såg pojken och hon låg svagt. Jag svimmade, sa hon. Hon grimaserade av smärta, men hon höll sina ögon öppna. Och det var då Morell reste sig. Han stapplade ut i tamburen till telefonen, kopplades rätt och skrek vad han ville. Men fort, skrek han. Hon har förlorat mycket blod, sa doktorn. Hon behöver vila. En töm till och hugget hade nått lungan eller hjärtat. Gjorde inte det. Tur i oturen, sa han. Jag ger henne något att sova på. Det hade tagit sin tid för honom att stånka upp för trappan, men nu var han här. Han hade sytt ett nytt förband om såret och granskade de blodfläckade lakansbitar som Morell använt. Det blå överkastet var genomträngt av blod. Hon har förlorat mycket blod. Hon är matt. Hon behöver vila. Men hon lever, sa Morell. Kommer hon att överleva? Det är för tidigt att säga, sa doktorn. Hon har som sagt förlorat en del blod, men om inget tillstöter det första dygnet så... Ja, då kommer hon att leva. Nästa dag insåg Gustav att hon skulle göra det. Hon hade sovit hela natten, men nästa dag hade hon tagit sig. Hon ville upp, men han sa att hon skulle fortsätta vila. Det var söndag då, och han tänkte att han borde gå till kyrkan och visa sin tacksamhet över att han inte förlorat henne, men han kunde inte lämna henne. Han hade sovit nära henne hela natten och pojken hade också gjort det. Och det var först på eftermiddagen som han insåg att de inte ätit någonting. Och han tillredde gröt som om de åt i det rum Linnea låg. Och pojken sa inte mycket. Han såg lika allvarlig ut och Morell hade tagit honom i famnen och hållit honom tryckt mot sitt bröst och viskat till honom att allt var över. Det skulle gå vägen. Det var inte så att hon var sjuk igen. Det var inte hostan. Det var en annan skada nu. Men den skulle läkas och hon skulle bli helt frisk. Jo, det skulle hon. Och det var då som vreden för första gången kom till honom. Han satt på en stol nära henne. Det var söndag, det var eftermiddag. Och vreden som kom in i honom var som en svindel. Det var någon som förorsakat detta. Det var någon som huggit en kniv i henne. Hugget hade varit avsett för honom. Så måste det väl ändå vara. Det var hans någon som ville hans död. Han hade försökt skydda henne. Han hade försökt få henne åt sidan och själv stoppa den huggande kniven. Men han hade inte lyckats. Vem var det? Han hade bara fått en skymt av honom, en kort glimt. Stor växt var han. Det hade varit ett klent ljus i trappan. Ett kort ögonblick hade han sett honom innan hugget kommit och innan han tagit emot Linné och dunsat ner för trappan. Revolvern hade han tappat. Var han kvar i trappan? Han reste sig, nickade åt pojken och den sovande Linné och gick ut och sökte. Nej, den var inte där. Han återvände snabbt till henne. Hon sov stilla, en lätt rodnad på hennes kinder. Hon levde. Och den som gjort henne detta skulle han finna. Det var vad han skulle göra. Det var det viktigaste nu. Men kunde han lämna Linnea? Imorgon var en arbetsdag. skulle hon klara sig själv. Och så hade han pojken som han misskött. Erik som stod där på golvet tyst och allvarlig. Nej, jag måste be någon se till henne. En sjuksköterska. Eller Maria. Nej. En sjuksköterska. Doktorn skulle återkomma senare. Då skulle han tala med honom. Hon var bar på överkroppen. Bandaget var vitt utan blod. Han smekte försiktigt hennes bröst och hals innan han drog upp lakanet över dem. Hon levde. Han gick ut i stora rummet. Han la in några vedbitar i kakelugnen och satte sig nära den. Det var då Levi och hans pojke kom på besök. Levi hade aldrig sett Gustav Morellsson. Oron för sin skadade hustru visade han tydligt. Han rörde sig rastlöst i stora rummet. Han kände på kakelugnen. Han tittade ut genom fönstret. Han öppnade dörren ut i hallen. Han gick in till henne där hon låg på rygg med lakanet draget upp i hakan. Levi hade stått i dörröppningen och sett på henne. Hon hade gett ett svagt leende från bleka läppar. Och sen hade hon gått ut ur rummet och Morell hade berättat. Ja, oron fanns det, men också något annat. En vrede som fick rösten att stocka sig. Det var ett fall till. Ett fall som Morell själv skulle ta tag i. Det var det första han sa. Detta om mannen med kniven som var avsedd för honom men som hade tagit i hustruns axel. Och nu ligger hon där. Hon lever, men det kunde ha gått annorlunda. Vrede, oro och sorg. Men mest vreden då. Gång på gång berättade han. De två pojkarna satt med ett trälok och lekte och Jakob berättade, hörde Levi, om tåget de sett, om fjärden och hamnen och båtarna. Och på Gustav tog om. Började om, beskrev hur det gått till, hur han försökt få undan Linnea, hur han famlat efter vapnet och hur rädslan han känt. Den förlamande rädsla som han känt att hon skulle dö för något som han gjort. Gjort, sa Levi. Det måste vara någon som jag satt fast, en tjuv, en misshandlare, en... Rösten bröt sig igen, vreden hade tagit över. Hämnd om något slag. Han stirrade på Levi, som om han först nu såg honom. Jag var på väg hem. Jag hade blivit kvar. Ni hade gått. Det kom en kvinna. Jag blev fördröjd. Om jag inte blivit fördröjd. Han tystnade. Ansiktet var stelt och underkäken rörde sig som pulsslag. Hon visste vem han var. Det var hennes son. Vem då? Undrade Levi förvirrat. Han var kvar hos mannen som huggit Morells hustru. Han som vi fann på barnvallen. Och så berättade han om besöket på bårhuset med den gamla och att den döde på barnvallen nu var identifierad. Om jag inte blivit fördröjd. Och vem är det? Hans namn finns inte på tjänstlista i varje fall. Han kommer från Anusjö, men han har varit där från länge. Vad heter han då? Gullik Nilsson. Så Gustav Morell. Ni får ta hand om det. Jag ska finna han som skadade Linnea. Innan han ger sig av härifrån. Han blev stående som om han kommit på något. Han har en bror här. Han heter Gudmar. Sök upp honom. Han kanske har något att säga om Gullik Nilsson. Han vände sig mot den halvöppna dörren in till Linnea. Reste sig hastigt och gick in i rummet. Levi satt kvar och väntade. Hon blir bättre och bättre, sa Morell. Men jag blir hemma imorgon. Vi får prata med på Tjärn imorgon. Vi får se efter om vi hittar någon gullig Knilsson bland namnen på hotellet. Knivmannen då, frågade Levi. Kände du igen honom? Jag har för mig att jag sett honom tidigare, sa Morell. Frågan är var. Kan du ha fängslat honom? Då borde du vara klar över både namn och ålder. Det kan ju vara någon hantlangare till någon jag satt fast också. Kan du beskriva honom? Ja, storväxt, kraftig, lång och stor. Inget skägg, ingen huvudbonad, men hur hans hår såg ut kan jag inte säga. Och så var det något med hans ögon. Kan ögon brinna? En storväxt man, sa Levi. Är det vad vi ska söka efter? Skarpa ögon. Det är jag som ska söka, som Morell. Ni har annat att tänka på. Bara jag kommer på vad jag sett honom. Ålder? Ja, kanske 40, som Morell. Levi tittade på pojkarna. De delade tiden noga mellan sig med att köra träloket fram och tillbaka på golvet. Och Gustav Morell gick omkring i sin våning, fylld av oro och vrede. Levi hade aldrig sett honom sådan. Han böjde sig ner mot Jakob. Han var större än Morells Erik, en mörk och en ljus pojke, tänkte Levi. Vi ska gå nu, sa han. Och Jakob reste sig lydigt och sköt över träloket till Erik. Morell stod med ryggen mot dörren in till Nea som en vakt. Vi ska ta honom, sa Levi Bengtsson. Gudmar Nilsson hade inte farit vill. Det hade gått bra för honom. Han var förman på Framnäsågen. Han hade varit med i ett stabbläggarlag i många år, men nu var han förman. Han berättade det för eleverna när de kommit ut ur såghuset och gått närmare kajkanten. Flera fullastade båtar stod inne. Vid sidan om såghuset höjde sig stora staplar av sågat virke. Stabbläggarna rörde sig fram och tillbaka och från staplarna bars också bräder till båten. Det var full aktivitet trots denna okristligt tidiga timme. Levi undrade om Nikolaus Andersson och Rudolf Svensson var i arbete idag eller om de satt på Sebarts. Det var svårt att se att de var bröder, Gudmar och Gullik. Han bar visserligen skägg, Gudmar också, men det hade aldrig varit svart. Han var ljusare i hyn än sin bror och större, en kraftfull kar var han. Han var dessutom minst 10 år äldre. Han visste redan om att det var brodern som hittat stöd på banvallen. Det var modern som varit inom och berättat till lördags innan hon skulle tillbaka till Anundsjö. Hon åkte med en Sejbrant, sa Gudmar Nilsson. Du såg honom aldrig i tidningen, frågade Levi. Icke, sa Gudmar, men jag får följtro mod på detta. Var han? Jag har inte sett honom på 10 år. Han var svart får. Vi var många och han var svart får. Det hördes att han kom från Anundsjö. Levi tänkte att han nästan överdrev sin dialekt som om han var stolt över den. Vad vi förstår så återvände han hit om han tänkte säg till din mor, vet vi inte, men han sökte inte upp dig. Nej, det gjorde han inte. Jag önskar att han aldrig gjorde. Jag kan ju ha hjälpen. Tror du att han sökte upp andra av dina syskon? Bor några här omkring? Uppåt Västerbotten mer och i Odal någon halvdan som är som kvar i Anundsjö. Man har ätit sig. Vet du något om vad han gjorde under de här åren? Han stal väl. Ja, det han gjorde. Nej, hade han sökt upp jag då hade jag kunnat hjälpa honom. Men nu ändå. Han nekade mot Levi för att bekräfta att han sagt vad han visste. Han sträckte på sig och tittade bort mot sågen. Nej, man får förlåta det än, sa han. Det blir väl begravning av honom. Ja, det är för sorgligt. Men det var som man begrep att det skulle gå så här var. Om du kommer på något så kan du komma till oss, sa Levi. Jag vet inte vem som gjorde det. Inte än, sa Levi. En stor man, tänkte Evald. Hamnsjåare, ölutkörare. En bonde från Anundsjö var vargskinspäls med bullrande röst på ett obegripligt språk. Prästen själv var utkastad på krogarna. Han passerade till exempel. Ja, det fanns en del att välja mellan. Levi hade sagt att Morell skulle ta hand om det hela, men det skadade inte att de också höll ögonen öppna, han och Evert och Anders Olsson. Dela upp köpingen, hade han sagt. Och sågverksarbetare, sågare, påläggare, tänkte Evald. Särar och stabbläggare naturligtvis. Nu var de stora så det räckte, fast inte alltid, men kraftiga i varje fall med breda skuldror. Bodin, Arthur Bodin från Hedanberg, han var den största man Evald sett. Han stod stadigt stilla som en dykdalb medan de la på planka. Han hade väl rekordet på det antal 3-4 han lagt på. Hälften av det han burit var nog, men Arthur Bodin var snart 60 år. Och han skulle vara runt 40 han som stuck i kniven i Gustav Morells hustru. Evald visste att hon var mörk och vacker, men det var inte ofta han sett henne. Bara någon gång hade hon kommit in i polisstugan för att prata med sin man. Hon var vacker allt. Även en som inte stammade kunde få problem med orden. Men en hel del sågverksarbetare var stora så det förslog. Men de fick Anders Olsson sköta. Själv tog han Storgatan. Brinnande ögon, hur såg de ut? Kanske som danskens ögon när han blev för full. När allt brännvin som han druckit tog bort allt förstånd som han annars kunde ha. De var som ljungande blixtar hans ögon då. Oregelig blev han. Ensam kunde man inte föra honom till arresten. Två eller tre var de som band fast honom på fyllsparken. Sådana ögon kanske. Hela vägen upp för Storgatan hade han gått. Han patrullerade medan han höll ögonen öppna. Det är det viktigaste, att hålla ögonen öppna. Och nu gällde det storväxta män. Och in på krogarna kunde han ju alltid gå. Stå vid disken och slänga några blickar in mot borden. Stor. Med brinnande ögon och runt 40. Men varför i fridens namn hade han stuckit kniven i Morells hustru? Var det hustrun han var ute efter? Eller var det Morell själv? Nu hade han gått hela vägen från Fjärden och upp till Stora landsvägen. Där den sista krogen var. Och där ägaren var lika röd i håret som Evert Jonsson. Men inte stor i varje fall.
Avsked av Tage Danielsson. Du som förhäxats av min ordmagi, som fått din världsbild skakad ifrån grunden. Du som ryckts med av språkets melodi, betagen, glömsk av allt, fördrömd, trollbunden. Grip nu den sista flyende sekunden av skönhet och fonetisk harmoni. Om några ögonblick är allt förbi, du vandrar sorgsen ut ur lagerlunden. Man säger inte tack till ett geni, för charm, begåvning, tjuskraft, gras, esprit. Så tacka inte mig för den här stunden. Allt som jag rör vid blir till poesi. Jag kan helt enkelt inte låta bli. Det är som när ett bakben lyfts av hunden. Ur samlade dikter 1967.